Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Då säger vi hej och välkomna och glad första advent till alla våra lyssnare och till varandra.
Wow! Vet du vad jag tänkte på jättemycket idag? Tack snälla och tack detsamma till dig. Jag tänkte väldigt mycket på innan när jag var liten så var liksom ett återkommande inslag i kanske typ så Lucia-tåg eller typ kanske julavslutning. Jag vet inte riktigt vilket sammanhang, men att man läste de här adventsdikterna. Är det någonting du känner igen?
Alltså är det typ den, det går en ängel kring vårt hus och sådana eller?
Nej, det här är väldigt mycket mer basic.
För det är ju typ en aftonbön kanske insåg nu.
Okej, men det här är bara, den går bara så här. För den har jag nämligen försökt läsa både för Marcus och även Emma och Fanny, mina kompisar som var här innan. Och ingen av dem kände igen överhuvudtaget.
Ah, spännande. Det är liksom kul att testa.
Djupt inpräntat. Jag tror att det bara är typ en sån, de är så korta så man, barn kan lära sig det. Och jag tror att jag hade rollen att läsa just för första advent. Och att det liksom verkligen så här, jag tränade det så
alltså
mycket.
Alltså i familjen eller i skolan?
Nej,
eller?
I skolan.
Jag vet inte.
Vi var inte. Alltså jag var inte med i Von Trapps.
I don't know.
Okej, men den går bara så här. När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så glada att fira få advent.
Jag minns. Och sen hur gick den andra?
När andra ljuset brinner är julen näst på gång. Och ändå är ju väntan fortfarande väldigt lång. Nej, jag hittade på den.
Men det är någon sån glänt och advent är ju någon sån.
Men det var ju den jag precis sa.
Okej. Du märker hur mitt uppmärksamhetsspann är.
Verkligen. Men gud, du lyssnar verkligen på mig.
Jag var så fokuserad på att jag skulle säga att nästa dikt var något med glänt och advent. Så att jag,
tänk om det är den liksom, andra.
Alltså, det men skulle du har kunna inte vara alla dikter.
När första ljuset brinner. Google. Okej. När andra ljuset brinner. Nej, okej. När andra ljuset brinner. Ja, nej. Det är glänt och advent första. När andra ljuset brinner, då är Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär. Har jag inget minne av överhuvudtaget? För att uppenbarligen så var jag så fokuserad på
man drack inte kaffe.
Att, nej, just det. Det är sant. När tredje ljuset brinner, vi juleklappar syr och alla bakokakor har ett väldigt styr. Fjärde ljuset brinner, vi hämtar julgran och alla människor räknar dan före dan före dan före doppare dan.
Ja, en annat starkt minne jag hade från det var att man hade i klassrummet i fönstren så hade man såna där papper.
Ja,
man tejpade upp så här
upp lågan
på ljuset. Ja.
Hur mysigt?
Alltså väldigt mysigt.
Kanske att vi
Hade ni också Secret Santa i skolan?
Nej.
Va? Alltså jag har ett så starkt minne av att
men ni kallar det inte för Secret Santa?
Nej, men det var väl typ så klasstomten eller vet någonting.
Hur mysigt lät inte det? Ja, okej. Okay, men...
alla skulle, vi gjorde som en jättestor adventskalender på väggen liksom. Och så skulle alla köpa en julklapp för typ så 25 kronor.
Så
vad fick man? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag fick, men jag kommer ihåg att den som fick dagen innan skolavslutningen fick en chokladkalender. Så den kunde ju äta så, typ 20 chokladbitar på en gång.
Alltså det är verkligen barnlyx.
Eller hur? Och så var det tydligt att vissa hade gått över budget. Alltså du vet, typ, man gav typ så en singel och de kostade ju 29 och inte 25.
Att man hällde upp så att man bara, men gud, det där är ju en iPod.
Ja, men väldigt, väldigt sjukt att det snart är jul, känns det som.
Också väldigt
ändå
mysigt.
Ganska mysigt.
Väldigt mysigt. Och vi påminner i förra veckan, vi kan påminna igen att om man vill ge en mod julklapp till någon man tycker om eller inte tycker om,
ja,
så finns de på podstore.se.
Väldigt bra. Och vet vad jag gav för julklappstips idag till en person?
Nej.
Som att den skulle ge till en annan person.
Vad?
Var Markus kalender för 2022.
Ja, oh, just det. Men Markus han gör för där alla intäkter går till Stadsmissionen i Göteborg.
Mm, väldigt bra, tycker jag. Och den här personen då som jag tipsade av till en annan person, alltså den här personen som ska få presenten, gillar då Markus.
Ja, det kan vara en fördel ändå, tror jag. För att,
för att
den fyller inte
det?
Liksom, alltså det, om man bara vill ha en väldigt strukturerad kalender, då kan man leta efter bättre kalendrar. Det kan man ändå.
Ja, okej, okay. Jag köper det. Men ändå.
Den är väldigt bra.
Så
den är
dels våra grejer då är väl prio. Och sen som nummer två kan man ta Markus grejer.
Ja, om man har pengar över.
Ja. Om man har pengar över, precis.
Om man har kompisar över.
Precis.
Mm, bra.
Har du julstökat?
Nej, inte. Men jag har ätit en saffransbulle.
Ja.
Och jag har ätit ett vörtbröd.
Eller liksom bulle.
Jag har ätit vörtbröd och julskinka. Och senap.
Och gott.
Alltså det är så jävla gott.
Och så, men jag gillar det mer på knäckebröd.
Okej. Okay. Det kan du också.
Men man är olika.
Man är olika. Nej, och jag fick ju inte äta det förra året för att jag var gravid då. För att vi inte hittade någon julskicka som var gjord tillräckligt nyss.
Gud, det där. Ja, just det.
Så att det kändes extra bra.
Det där rådet läste jag väldigt sent in i min graviditet och fick jättemycket ångest.
Nej.
För jag älskar ju smörgåsmat och kollar väldigt sällan på förpackningsdatum.
Japp. Men ditt barn mår ju bra.
Det gick ändå bra.
Mm. Bra. Men hur mår du då?
Men mysigt.
Har du julstökat?
Ja, men lite alltså. Vi hade lite julstök här i huset igår med min syster och hennes familj. Och Sigrid fick hjälpa till att baka lussekatter. Och vi drack glühwein för att ingen gillar glögg och glühwein är godare i så fall. Och det var mysigt.
Tänk att det är Sigrids liksom första medvetna jul.
Ja, det ska bli så sjukt mysigt.
Ska du ha en sån här liten tomte, du vet, en sån nissegrej?
Nej, alltså jag tror inte hon uppskattar det riktigt än. Jag tänkte faktiskt vänta till nästa jul. Jag tycker det är skitmysigt koncept. Jag gillar verkligen det. Men jag tror hon låter ju ingenting vara, va?
Nej.
Så att, jag tror vi hoppar det till nästa år. Men vi har satt upp en julstjärna i vårt fönster.
Ja, japp.
I ett fönster.
Men det var också mysigt med att ni har så jul i ett hus ändå.
Ja, det är faktiskt
jul i ert hus, som du brukar säga.
Väldigt mysigt.
Mm.
Ja, det känns bra tycker jag.
Bra.
Idag när vi kom hem så sa då min syster så här, ta med en bulle upp om ni vill ha en extra. Liksom. Vi åt ju några bullar igår. Så sa jag, tack, kan jag ta tre? Och hon bara, jag tar det. Liksom så här. Och Oskar när vi kom upp, han bara, jag älskar dig, men det där kändes väldigt girigt faktiskt, Anna. Att han liksom hade sån skam och mina vägnar att jag hade tagit tre lussebullar när jag blev erbjuden en.
Men det är också kul att han började, kände sig ändå tvungen att börja säga jag älskar dig Anna, men
det är det värsta han någonsin har sagt till mig, så det är väldigt bra.
Det var nog lika bra. Det var lika bra.
Ja. Annars då?
Nej, men jag, du vet ju hur jag har det. Jag är ju ute på någon sån liksom, vi lever ju sånt jävla turnéliv, typ Markus jobbar så jävla mycket och jag är sannolikt med så mycket, så att vi bodde typ på ett hotell i Göteborg hela förra veckan.
Just det.
Sally har ju liksom bott mer på hotellen hemma, känns som. Det har hon inte riktigt.
Ah.
Eller det har hon inte, men det känns så lite grann.
Jag fattar.
Och typ att jag... Det är något väldigt speciellt med att, du vet, mer så bo på ett hotell. Alltså förstår du vad jag menar? Att man inte bor på hotell, utan det är så här, den här veckan, det är inte
man
det,
bor,
att,
ja.
Alltså, det är inte det hem, att jag liksom vill vara här. Men jag måste det. Att man liksom blir en sån, man blir en del av ett universum på ett hotell mer.
Ja.
Lite så känns.
Och det var väl typ lite ens dröm förr, va? Men sen så inser man att mer än 2 nätter på hotell är typ lite jobbigt.
Ja, och sen så, men det jag måste säga är att jag får lite sån, att jag ändå fick lite såna, du vet, ensam hemma 2-vibbar på mig själv.
Just det.
Att jag bara, just jag kan det ringa ner och beställa upp mat.
Så jävla härligt ändå.
Nu blir jag sugen på att se den.
Mm. Men det sa Oskar igår, att man längtar efter att se julsaker. Mm. Då sa jag, men de har man ju sett 1000 gånger. Men det kanske är just det som är så mysigt.
Det är ju exakt det som är. Eller det är väl det som är mysigt med hela julen. Att man bara, ja, det här har vi gjort förr.
Jag vet, jag. Men vissa grejer känner man bara, orkar jag se Love Actually igen?
Nej, det, och det gör man inte. Så är det.
Ja, nej, men livet knagglar väl på, va?
Det gör väl det. Det knagglar mot jul, som jag brukar säga.
Det knagglar mot jul, precis.
Har du några tips?
Låt mig fundera, och svaret är nej.
Ah, ja.
Har du?
Jag har jag det. Apropå, jo, jag har börjat lyssna på en Wondery-podd som heter, som jag nu är på väg att råka sätta igång på min mobil, perfekt. Som heter Harsh Reality. Jag är inte riktigt säker på vilken väg den historien kommer ta än så länge. Men det handlar om är i alla fall en reality-serie på typ, alltså du vet, realityns peak lite grann.
Ja.
Där man bestämde sig för att göra ett datingprogram, till synes ett helt vanligt datingprogram, men där twisten då är att tjejen som killarna tävlar om är transkvinna.
Ja, okej. Okay.
Och så är det liksom så här, du vet, massa såna British lads som, och typ så här,
ja,
uppenbarligen är det upplagt för typ som fucking jävla transfobi.
Yeah.
Situation typ. Men jag har bara lyssnat på 2 avsnitt än så länge. Den heter Harsh Reality, The Story of Miriam Rivera. Och det är superdisturbing för att, du vet, man känner hur någonting brygger. Om du förstår vad jag menar. Liksom. Att man bara, det här, det är liksom en obehaglig känsla för att det verkligen är på väg att
bli
riktigt jävligt. Så känns det typ.
Harsh Reality.
Den lyssnar jag på.
Nice. Bra tips. Som alltid.
Jag tror att det är ett bra tips. Jag har ju laddat ner, eller jag har ju skaffat mig Wondery Plus.
Just det.
Vilket jag är typ
det. Och det är du lycklig för.
Ja, det är jag väldigt lycklig för, eftersom jag älskar Wondery poddar och nu lyssnar på poddar konstant. PGA lever ditt gamla liv med vandringen med barnen.
Saknade.
Så att jag får det. Det är väldigt mycket Wondery poddar. Alltså typ att jag bara letar mig vidare i deras utbud.
Men ah, nice. För mig även... känns det värt att skaffa till barn bara för att få göra det där.
Det där, vi klipper ut det där och så kommer jag spara det och spela upp det på det barnets bröllop.
Det är därför du kom till jorden. Ja, men mysigt ju.
Japp, ja, men det är bra. Men du, ska vi...
Ja, vi kör, va? Ja, men det gör vi.
Vi gör det.
I dagens avsnitt ska vi till Kerala i södra Indien, och året som vi kommer att befinna oss i, som det här tragiska hände, är 2020.
Oh, väldigt nytt.
Väldigt nytt. Här då i en stad som heter Kollam, som ligger då i Kerala, bodde Utra och Soraj Kumar, 25 respektive 27 år gamla, med deras 1 år gamla. Soraj var anställd på bank, och som jag förstår det var Utra hemma med deras son. Hon har någon slags funktionsvariation, och det framgår inte om den var kognitiv eller fysisk, tyvärr. Och det här äktenskapet mellan Utra och Soraj är på något vis anordnat. Liksom. Det pratas om en sån marriage broker ibland. Men det är också så typ någonstans så läste jag att liksom de gifte sig efter att han typ har sagt så här, jag gillar henne. Ja. Så att det verkar ändå vara liksom några andra som haft ett litet finger med i spelet kring deras äktenskap.
Yep.
Och bröllopet som hölls eller utspelade sig, eller vad man säger sig, var då den 25 mars 2018. Hennes föräldrar gav Soraj och hans familj en hemgift inför att bröllopet skulle stunda.
Mm.
Hemgiften innefattade en del guld, också det är väldigt varierande hur mycket guld det var, beroende på vad man läser, men det verkar vara ett gäng gamla guldmynt som han har fått. Utöver guldet så fick han en bil och en summa pengar som motsvarar ungefär 5000 kronor. Och hemgiften som han fick var något mindre än vad han och hans familj hade bett om. Och bilen som han fick då, som en del av hemgiften, var inte lika tjusig som den han hade önskat sig, eller om man ska säga. Men utöver det här, liksom, den här engångshemgiften, så fick han också en månatlig summa pengar som motsvarar ungefär 1000 svenska kronor från hennes föräldrar för att han då skulle ta hand om deras dotter.
Alltså tänk att ändå var så här, den ogoa känslan när ens man bara får en bil för att typ ta en, och han bara, jag tänkte att det skulle vara en tjusigare bil.
Exakt.
Alltså,
jag tycker det där med hemgift, det är helt sjukt att det finns.
Nej, absolut. Det har du verkligen 100% rätt i.
Det
är ju för att det är också att man liksom så byter ägodelar på ett så jävla obehagligt sätt. Liksom.
Alltså hemskt. Verkligen. Inte bra.
Inte bra. Nu här sticker vi åt hakan. Hemgift det är vi emot.
Men i så fall hade jag velat ha pengarna själv. Typ att Oscar säger så här, ja, jag vill gifta mig med dig. Här har du en bil. Eller nej, det känns inte heller helt.
Men så Oscar ska betala till dig för att du ska gifta dig med honom?
Eller ja till honom.
Du vill bara ha en bil. Ni får köpa en bil tillsammans.
Vi har köpt en bil tillsammans, men jag vill ha en finare bil. Så att jag vill lite,
nu är du som han!
Nåväl. Så de gifte sig då i mars 2018, och efter bröllopet då så fick de sin son. Och så lever de liksom ett liv, och han jobbar och hon är hemma då, för att bebisen är ju liten. Och i slutet på februari 2020 så åkte Utra och Soraj till Soraj föräldrar i Ador, som också ligger i Kerala. Och kvällen då, den 29 februari, alltså på själva skottdagen 2020, så är de i svärföräldrarnas hus. Och då är Utra på väg till deras sovrum för att hon ska hämta Soraj mobil. Och hon blir förskräckt och kallar på sin man. För på vägen till rummet så ser hon en orm som har tagit sig in i huset. Så han kommer dit och hjälper henne. Liksom, och på något sätt så lyckas han fånga upp den här ormen och typ lägga den i någon form av påse. Stressen i det.
Ja.
Alltså stressen i att leva i ett land där liksom ormar figurerar på ett sånt liksom frekvent sätt.
Man måste alltid ha med sin ormsäck.
Alltså det verkligen ger mig jag fick rysningar på hela kroppen.
Ja, ja det är vidrigt.
Så går det några dagar, och den 2 mars ska Utra gå och lägga sig, och hon går då och lägger sig i sin säng i deras gemensamma sovrum. Men så vaknar hon en stund senare av en fruktansvärd smärta i benet. Hon känner att hon har blivit biten. Det gör sjukt ont i benet. Så han kommer då när hon ropar på honom. Eller du vet, han kanske låg bredvid, jag vet inte. De får kontakt med varandra. Och hon är bara så här, aj mitt ben, typ det, alltså du vet, det är något riktigt fel här, jag har blivit biten typ. Och han är bara så här, nej du måste ha inbillat dig, försök somna om, du vet så. Men hon liksom skriker rakt ut av excruciating pain. Och till slut ger de sig då av till sjukhuset.
Okej.
Där visade det sig att hon har blivit biten av en orm av arten Russell's huggorm.
Liksom
Russell's viper.
Sängen.
I säng. Och det här, ja, det är så jävla obehagligt. Och det här är då alltså Inför det här fallet så har jag läst på jättemycket om ormar på Wikipedia, vilket gjorde som att du kände, du vet man fick tillgång till skoldatorn och man typ kunde börja läsa så här på Nationalencyklopedin. Ja. Men det här Russell's Viper då, Russell's huggorm, är alltså då en giftorm som finns överallt i Indien. De har tillverkat en väldigt hög mängd gift, eller man ska säga, en koncentrerad mängd gift. Och om jag tolkar det hela rätt då, vilket absolut inte är säkert att jag gjort, så behövs det då bara en fjärdedel av det giftet som den tillverkar för att det ska vara dödligt för en människa. Och jag vet inte om det är liksom från varje bett, eller du vet, om det är att de har en viss mängd i kroppen.
Men det är super, super dödligt.
Den är otroligt liksom, giftig. Och efter att man har blivit biten då så gör det först väldigt ont, sen blir det svullet och sen så är det vanligt att man börjar blöda från tandköttet och typ hosta slem med blod i. Och det förloppet går fort. Alltså det tar liksom typ 20 minuter från att man har blivit biten till att det blir så. Och sen sjunker både blodtryck och hjärtrytm. Och det kan då bli vävnadsskador och förgiftning och blåsor och massa annat kring bettet liksom. Det går att bota med något slags motgift då. Och det är också så jävla sjukt att, du vet, att det finns det. För det känns som någonting som fanns typ i Indiana Jones. Att man bara så här, she got bitten by a snake and here's the anti-venom. Yep. Eller vad det kan heta. Men behandlas det då inte så är det troligt att den här bitna människan då dör inom 14 dagar från att den här personen har blivit biten.
En ganska lång tid.
Ja, men man är ju jättesjuk då liksom. Ja. Och det står mellan 1 och 14 dagar. Så att det kanske är att man typ, om man har fått ett väldigt koncentrerat bett, eller giftbett, då kanske man dör med en gång. Jag vet inte exakt. Det är som sagt Wikipedia som är min källa för det här. Men Utra då gissar jag på att få det här motgiftet, för hon dör inte. Men hon blir svårt sjuk och konvalescensen blir både lång och tuff. Hon fick genomgå typ 3 olika liksom, operationer för att åtgärda liksom, området kring bettskadan. Och jag vet inte exakt vad det ingreppet var, men liksom, det var 3 olika då, operationer. Det kanske var hud runt eller vad det nu kan tänkas vara. Så 52 dagar lång konvalescens har hon då. De dagarna tillbringar hon på Pushpagari Medical College Hospital. Men efter det, i början av maj, så åker hon hem till sina föräldrars hem i Anshal för att fortsätta sin återhämtning.
Vänta, var det hemma hos hennes föräldrar som ormen
hennes var? Svärföräldrar.
Hennes svärföräldrar. Hennes,
då var de hemma hos hennes svärföräldrar.
Okay.
Och så hon åker dit då, och den 6 maj kommer även Soraj till Utras föräldrars hus. Och den morgonen, alltså morgonen efter att han har kommit dit då, alltså morgonen den 7 maj, så vaknar han tidigt på morgonen och ger sig iväg på någonting. Men Utras föräldrar reagerar på att hon inte vaknar så tidigt som hon brukar göra. Så hennes mamma går då för att kolla till henne att allting liksom är okej. För hon har ju ändå varit liksom kraftigt sjuk av ormbett. Och när hon då kommer till sin dotters rum så hittar hon henne livlös i sovrummet. Utra dör senare samma dag, för det visar sig att hon än en gång har fått ett bett från en giftorm.
Okay.
Senare samma dag så hittas en kobra i Utras och Sorars sovrum. Kobran är av arten Naja Naja, som även går under namnet indisk kobra. Och det är då en sån klassisk kobra, du vet, som man tänker på, du vet, en sån med, som har glasögon på bakhuvudet.
Ja. Yeah. Ja. Yep.
Och enligt Wikipedia så sägs det att det dör cirka 10 000 personer om året bara i Indien.
Oj.
Av bett från just en sån här kobra. Men de säger också att det kan vara något överdriven siffra. Men det är liksom en otrolig...
Kula till och med Wikipedia. Alltså, du brasklappar med Wikipedia som brasklappar sig själva.
Verkligen, då vet man. Men det är liksom en otroligt giftig orm. Den verkar då finnas på väldigt många ställen. Och du vet, det är sånt som de har liksom... så att den är inte bra.
Nej.
Och det är då en sån otroligt sorglig slump att en och samma kvinna blir biten 2 gånger av 2 olika giftormar på 2 månader. Kanske du inte tänker nu. Och det tänkte inte heller hennes föräldrar.
Nej.
För de då är bara så här, det här är så jävla konstigt. Det är något som inte stämmer. Och deras misstankar förstärks då också av att de har då förstått på sin dotter att Soraj och hans familj inte behandlar henne särskilt bra alls. Och det har de typ inte gjort sedan dagen de gifte sig. Hennes föräldrar har tydligen också försökt få hem Utra och föreslagit att de två ska gå liksom skilda vägar, att de ska skilja sig bara några månader innan hon sen till slut dog. Så det dröjer då väldigt liksom kort tid, eller det tar inte lång tid innan de då anmäler det här till polisen och är liksom så här, det här är inte ett naturligt, eller liksom det här är något skumt med.
Mm.
Och polisen börjar då undersöka det hela, för även om de också tycker direkt att det är mycket som liksom indikerar då att Soras kan vara ansvarig för sin frus död, med tanke på liksom att han då haft många sådana liksom indicier, så inser de då så här, vi måste bygga caset mot honom för att få liksom mycket mer, vi måste ha mer på fötterna.
Det är också så för de sätter sjukt att tänka att någon har försökt döda med orm.
Alltså det är så sjukt obehagligt. Så polisen sätter ihop ett gäng av experter där då bland annat ingår veterinärer, både liksom doktorsveterinärer och kirurgveterinärer, ett gäng zoologer, ett gäng herpetologer som verkar vara liksom reptilexperter och så kallade wildlife officials, vilket jag inte riktigt vet. Det är väl sådana som jobbar typ...
Och vet du vem de hade mer? Skansen. Nej. Jonas.
ja, såklart. Han kunde inte åka till Indien på grund av covid, men han var med på länk ofta.
Han var med på länk.
Och ormen då som har gett det dödande bettet var då som sagt en kobra. Och den dog kort efter att han hade bitit Utra. Och jag vet inte hur den dog. Men den här döda ormen. Nej, men jag vet inte om man liksom avrättar en orm.
Kul nästa avsnitt när du gör mordet på ormen.
Ja, kanske. Men jag vet inte om man liksom avlivar då en orm som har dödat en människa. Jag vet inte hur det funkar. Men den lever i alla fall inte.
Nej.
Och den här döda ormen undersöks då av de här experterna. Så den, för det första så är den 152 cm lång, vilket är så sjukt äckligt lång. Och efter att de då har tagit upp och undersökt ormen så ska de då försöka bevisa att bettet som Utra hade fått inte var frivilligt, eller vad man ska säga, från ormen. Utan de vill då liksom kunna påvisa att det är ett framkallat bett.
Oj, okej.
Okay. Mm. Och det som de kan då se när de har tagit liksom när de håller undersöker ormen är att bredden mellan den här ormens tänder är liksom inte överensstämmer med bettet. När en orm vanligtvis, när en kobra vanligtvis ger ett bett så brukar det vara mellan 1 och 1,6 cm mellan tänderna i tand liksom märket. Och om det är flera naturliga bett från en orm så brukar de liksom bli lite random placerade. Du vet att den attackerar.
Att den hugger. Liksom.
Exakt. Mm. Och jag vet inte heller hur vanligt det är. Det verkar som att man kanske inte alltid biter flera gånger. För de är tydligen väldigt sparsamma med sitt gift. Så att när de liksom har bitit en gång så brukar de snarare dra sig undan än att bita en gång till. Så Utra har fått 2 bett. Och det tycker liksom... Bara det i sig är typ inte helt så här vanligt. Och betten då på Utra ser inte ut så som man tänker sig att det skulle göra om ormen hade bitit frivilligt. För det första då så sitter de 2 betten som hon har fått väldigt nära varandra.
Mm.
Så inte helt så random bitit, utan de sitter liksom bara med några millimeter ifrån varandra.
Mm.
Och bredden mellan tänderna liksom tand av märkena ska jag säga, är då 2,3 cm mellan och 2,8 mellan. Medan ormen då hade mycket tajtare mellan sina tänder. Och som du vet, kanske vet, så har ju ormar käkar som kan öppnas
jättemycket.
Som en vanlig orm har jag skrivit.
Som en vanlig orm?
Nej, men som en vanlig mun, alltså uppåt och neråt. Yep. Som en vanlig människa. Men de har ju sådana här gångjärnskäkar, eller vad det kan tänkas heta, som gör att de öppnar på bredden och på höjden. Kommer du ihåg att man fick lära sig det?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag tycker det är väldigt äckligt nu.
Jag vet. Men det som det här då indikerar, att bettmärkena sitter bredare isär än tänderna, är att den då har liksom blivit forcerad att bita.
Är det som att den typ har bitit att, på andra hållet eller vad man ska säga?
Nej, alltså typ tänk dig att någon har typ hållit ormen i huvudet och tryckt
ner den mot liksom.
Ja. Och på så vis har fått den att bita typ. Du vet liksom att för då när de trycker, när man trycker till huvudet då så säras tänderna liksom på sig.
Ormen ville alltså inte ens, det var inte att den attackerade normalt helt enkelt.
Nej, för att en annan expert vittnar också att om en orm biter i självförsvar så biter den då och sen försöker den fly direkt från platsen. Som jag sa, att de brukar liksom inte byta flera gånger. Så de gör flera tester med en orm av samma ras där de liksom släpper ut en orm i ett rum med en docka som de typ har klätt in med kyckling för att se om ormen biter självmant liksom. Och det gör den inte. Mm. Sen håller de då på att reta upp den här för att se om den skulle bita då liksom av att den blev stressad typ. Vilket den då efter många liksom försök, alltså du vet, de försöker reta upp den jättemycket och först så gör den ingenting utan den är bara så här typ drar sig undan och du vet så här. Och så till slut då när den blir riktigt riktigt irriterad så biter den här dockan. Och inte då heller när den har bitit naturligt så ser det ut som bettet på utdragjorda. Så att liksom, de tycker liksom att hela det här beteendet, alltså den här ormen skulle liksom inte ha bitit, bara smygit sig upp i hennes säng och bitit två gånger, utan den måste liksom ha verkligen blivit riktigt, riktigt uppstressad av det.
Ja, vilket den ju inte borde vara när hon typ ligger och sover i sin säng.
Sover, nej. Exakt. Mm. Nej. Så de undersöker också möjligheten för ormen, hur den då ska ha tagit sig in för egen maskin.
Mm.
Fönstret in i huset, eller fönstren liksom in i huset, eller om det är deras fönster just, är då 62 cm ovan jord.
Mm.
Och en orm som är av den här storleken hade då inte klarat av att resa sig, eller den har klarat av att resa sig 50 cm i vertikal riktning, vilket är obehagligt högt, men ändå inte så högt som 62 cm. Det fanns heller inte några andra öppningar eller springor i huset som ormen hade kunnat ta sig in på för egen maskin.
Mm.
Även den här tidpunkten då hon blev biten är ovanlig enligt experterna. För den här typen av kobra är främst aktiv mellan 5 och 8 på kvällen. Och det här var ju liksom mitt i natten som det här har hänt. Och de då såklart sätter ju de här två olika bittillfällena mot varandra. Mm. Först så tittar de på liksom kobrabettet. Och sen så bara några liksom veckor tidigare då, eller 2 månader tidigare, så har hon ju då blivit biten av den här Russells huggorm. Och det som experterna reagerar på kring det bettet är att den här sorten, Russells huggorm då, lever inte naturligt i den miljön där Soras familj bodde och där då hon blev biten. Det visar sig också att det inte faller sig särskilt troligt att den hade kunnat ta sig in i huset vid egen maskin heller där. Utan att den typ måste ha fått hjälp. För att det är liksom massa grejer med hur den typ fäster på olika material och hur lätt den liksom tar sig fram och sådär. Så att de är bara såhär, men den hade typ inte tagits in i det här huset själv.
Det här är så sjukt!
Mm. Det visar sig också då att såna här, liksom den här Russells huggorm, det är inte särskilt troligt att den hade bitit en sovande människa heller. För den liksom reagerar eller anfäller främst offer som typ rör på sig.
Mm.
Och polisen tar då också in ett vittne som har blivit biten 3 gånger av en Russells huggorm. Och 10 gånger av en kobra.
Nej, men...
Och han vittnade om att det gör så sjukt, sjukt, sjukt ont. Så att hon liksom borde ha reagerat så mycket starkare. Nej, men jag vet, alltså det är, förstår du, 13 gånger.
Men det är kul att han
kanske blir biten av andra ormar.
Jag tänker mig att han kommer in och typ sätter sig där med, han bara, det gör svinont. Han bara, tack så mycket, hejdå.
Nej, men det som då indikerar då är att, liksom att han är så här, hur kunde hon ens sova igenom det? Är då att polisen har en teori om att han har gett henne någonting som gör att hon, alltså han har drogat henne.
Yep.
Så att hon liksom ska sova igenom betten och liksom dö så på det sättet. Det visar sig också att Soras bara kort efter att han och Utra har gift sig har börjat googla olika sorters dödliga ormar. Han har alltså bara, du vet, några månader in i deras äktenskap börjat undersöka hur han ska kunna döda sin fru med hjälp av en giftorm.
Alltså.
Och ja, alltså det är så jävla obehagligt. Och i februari 2020, alltså bara precis innan hon blev då biten för första gången, får han en kontakt med typ en ormräddare, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte om det är en sån som typ gör det som Soras gjorde med den första ormen, typ, du vet, plockar upp dem just från det. Olika hem, alltså när de har hamnat fel typ så. Det är en man vid namn Suresh Kumar, och Soras sa till den här Suresh att han var ett jättestort fan, och det var så de fick kontakt då, att Soras typ började skicka typ fanmail till honom.
Men var han ett fan av typ ormarna eller av just den här ormfångaren?
Ormfångaren.
Okej.
Och bara dagar innan då hon blev biten av den första ormen, så köper Soras den här Russells Vipern från den här Suresh Kumar och sa att anledningen till att han behövde köpa den var för att han hade råttor hemma. Suresh Kumar, alltså den här ormfångaren, vittnar sedan om hur den ganska intensiva uppvaktningen från Soras svalnade innan han i april 2020 då hörde av sig och bad om att få köpa en kobra. Enligt utsagor då, jag vet inte exakt hur man fått reda på det här, så höll Soras sedan kobran instängd i någon typ av behållare utan att ge den mat innan han sen använde den för att döda sin fru.
Vad
motivet
i helvete?
Ja, men alltså det är så jävla bisarrt. Motivet då för att han ska mörda sin fru skulle då vara att han inte ville leva med henne, men att han gärna ville få behålla den ekonomiska fördel, eller man ska säga, som han hade genom henne. För han kommer tydligen från en ganska liksom knaper bakgrund, medan hon och hennes familj hade det liksom mycket mer, eller mycket bättre ställt. Så att liksom, ja, det verkar då som att det liksom finns ekonomiska motiv bakom det hela. Så han, Soras, åtalas då för mordet på hans hustru Utra och dömdes till 2 gånger livstid i fängelse och böter på ungefär 60 000 kronor till hennes familj. Hans advokat hävdar att domen inte är baserad på faktiska bevis, liksom, utan att det tester och det experter som har uttalat sig bara är nonsens.
Men han, det är ju alltså så här, han tyckte uppenbarligen att han var så smart när han kom på det här, men förutom att typ så här, om du, oavsett vilket mordvapen du använder, om du köper exakt det mordvapnet exakt när det används,
precis,
så kommer
innan,
det typ vara ganska starka bevis, även om det är en orm, din idiot.
Ja, och han finns, du vet, med på bild med den här ormräddaren, och du vet, alltså han har verkligen inte skött det.
Han tyckte att han var så smart. Alltså han tyckte att han var så jävla smart att han inte ens behövde vara smart. Typ.
Nej. Så jävla hemskt, och det är så jävla sorgligt om man tänker på deras stackars barn och hennes stackars föräldrar liksom, som har fått höra att deras dotter, du vet, inte har det bra. Jag blir bara så drabbad av den här historien. Måste jag säga. Och jag såg ju då en liten flash om det här på Expressen, tror jag att det var. Som fick mig att byta fall, för jag hade redan valt ett fall till den här veckan, men jag blev så drabbad av det här också för att jag har en djup fascination för ormar, som är alltså en skräck bland, alltså mest det är bara skräck,
men typ,
men det
ändå
är
intresserad.
Så fascinerande, ja, alltså det är så fascinerande,
men lite som ditt intresse för true crime helt enkelt.
Det var en bra jämförelse. Tack, Karin. Nej, men, och det är bara så himla sorgligt. Och så tänka på han där som har blivit biten 13 gånger också. Oh. Hur fan går det till? Tänk att bo i ett sånt land.
Nej, jag vet.
Men mest av allt så är det så jävla sorgligt för hennes familj.
Alltså,
det var Kerala Snakebite Murder, kallas det för i flera utländska källor.
Helvete. Vad sjukt det där var.
Ja. Uff. Så jag har läst 2 artiklar på Times of India som är skrivna av deras redaktion, som heter Court Verdict Not Based on Evidences, Soras S. Kumars Lawyer. Och så har jag läst Kerala Snakebite Murder Case, Soras S. Kumar Guilty, Sentencing Tomorrow. Och sen har jag läst Unmasking the Killer Behind the Cobra, How Kerala Cops Cracked the Case, skriven av Sanyukta Dharmadakiri, och For Months, Soraj Looked Up Snakes to Kill Uthra, His Chilling YouTube History Shows, skriven av Nettu Joseph på thenewsminute.com, och sen India Man Jailed for Killing Wife with Cobra in Kerala på bbc.com. Massa olika Wikipedia sidor om då bland annat ormar, men även om fallet, och sen ja, precis, det var det. Det var det. Ja, jag vet. Bo inte ett land med mycket ormar, please people.
Du som älskar, känns väl typ Australien, är inte det ormigt med?
Jo.
Jo. Det är du ändå väldigt öppen för.
Det är jag mer öppen för. Men min syster hade ju en australiensisk pojkvän. Och han sa någon gång att hans grannar hade en tegelsten på toalocket, för att ibland så kommer de upp genom toaletten.
Nej. Också,
jo, jag
varför?
Vet inte om det var,
han kanske också
jag vet inte om det var en lögn. Ja. Det kan ha varit en skrämseltaktik.
Kanske. Kanske. Mm. Det där var fruktansvärt.
Ja, jag vet.
Japp. Alltså jag har ett så konstigt fall idag.
Vad spännande.
Alltså, det är så fruktansvärt, fruktansvärt konstigt.
Okej. Okay.
Det är tips. Jag blir så glad för det här konstiga, konstiga tipset. För det kände mig liksom förstådd när jag började läsa på det här tipset.
Mm-hmm.
Så att det här, jag ska då idag berätta om Jeff. Som är en påstådd talande mungo som hemsökte i ett litet bondhus på Isle of Man på 30-talet.
Jaså?
Vet du vad det här är? Det är den stora julspecialen.
Nej. Alltså verkligen?
Så jag... ja, nej men det...
Vad spännande.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Så Isle of Man är ju då en ö som ligger mitt emellan Nordirland och England, och där bor strax över 80 000 personer, ungefär 148 människor per kvadratkilometer. På öns sydvästra kust så ligger en plats som på det lokala språket Manx heter Dwarlish Cachen, men på engelska heter Cachen's Gap. Och där låg tidigare en liten isolerad bondgård. Där utspelar sig den här historien. Och den här gården är liksom så isolerad att det är så här, det går typ ingen riktig väg dit, utan man måste typ så här hajka upp för typ ett berg för att typ komma dit.
Aha.
Så man måste gå upp tills man befinner sig 230 meter över havet. Och där uppe finns liksom ingenting förutom den här gården och typ en så här enorm utsikt över typ bergen och havet och sådär. Så att om man går lite längre upp på samma liksom plats så kan man se England, Irland, Skottland och Wales från en och samma plats.
Oj, wow.
Ja, det är coolt.
Och väldigt.
Den här gården är liksom lika liten då som den är isolerad, och den består framförallt av ett grått stenhus i två våningar. Och det finns källor som säger att det här huset är byggt i början av 1800-talet, men andra menar att det kan ha stått betydligt längre. Alltså jättelänge typ. Åtminstone så är det här en plats som har bebotts väldigt, väldigt länge. Och mindre än 300 meter från huset så finns lämningar från en så uråldrig begravningsplats. Typ.
Mm-hmm.
Som du förstår så är det upplagt för konstigheter.
Verkligen.
1917 så flyttar familjen Irving in på Dwarlish Cachen. Och mannen James Irving, han har varit affärsman i Liverpool. Han har tjänat bra pengar på att sälja piano. Så han har varit liksom väldigt så här framgångsrik typ, men så har någonting hänt och hans piano business har börjat gå väldigt dåligt typ. Så han har typ så här försökt
folk började köpa syntar istället.
Alltså, I guess. De var såhär, det är orglar som gäller nu. Nej fan, vet du vad, jag tror att de också hade orglar. Men så han har liksom försökt att typ så här byta karriär i Liverpool, men sen bestämmer han sig då för att ta en märklig liksom helomvändning och ta med sig sin fru Margaret och deras dotter. Alltså jag vet typ inte riktigt hur man uttalar hennes namn. Det stavas alltså V-O-I-R-R-E-Y. Worry kommer jag kalla henne för nu.
Kör.
Han bestämmer sig, han bara, vi ska lämna Liverpool och vi ska flytta till Isle of Man för att bli bönder på den här extremt avskilda gården.
Mm-hmm.
Vilket ju är jättekonstigt.
Man hade inte blivit liksom, jätteglad.
Alltså jag trodde liksom att min mormor had it bad när hon flyttade från Liverpool till Borås.
Eller det hade inte varit någonting.
Alltså hennes syrra som flyttade från Liverpool till Hamburgsund. Nej, det visste du inte ens vad det var.
Jag vet inte. Nej.
Tänk dig liksom riktigt off Bohuslän. Typ en liksom fiskeby utanför Hamburgsund typ. Där bodde hon. Hur som helst, de bor på den här konstiga gården. Ja. Det här är liksom ingen lätt plats att leva på. Det är också extremt blåsigt. För vinden blåser liksom så här rakt in från havet. Så därför är hela insidan av huset klätt med paneler för att hålla vinden ute. Så det är liksom yttervägg och sen är det ett mellanrum och sen är det träpanel.
Mm-hmm.
Och hösten 1931 så börjar familjen höra märkliga ljud från det utrymmet. Ljuden beskrivs av James Irving som blowing, spitting and growling. Och familjen tror då först att det är en råtta som har tagit sig in bakom träpanelen. James försöker med, alltså, med alla medel. Han har, du vet, lägger ut fällor, han lägger ut råttgift, han försöker sig verkligen bli av med det här djuret som är där då liksom. Men ingenting funkar. Till slut så är han så trött på det här ljudet att han morrar tillbaka.
Nej.
Han morrar som en hund mot typ väggen där ljudet kommer. Och han får direkt ett svar. Han hör ett likadant morrande. Alltså det är som att ljudet härmar honom liksom. Och efter det så testar han typ fler djurljud.
Mm-hmm.
Och får liksom, alltså det här ljudet bakom väggen härmar honom oavsett vilket ljud han typ, vilket djur han härmar.
Vad härmar han för några djur vill man ju gärna veta.
Men man tänker att han bara, mjau, mjau. Och så hör man från andra sidan, mjau. Eller min favorit, en liten häst. Du fattar. Och efter ett tag då så, alltså han typ testar flera flera olika djurljud och alla funkar. Och efter ett tag så börjar han bara säga, han bara, då kanske typ så, cat. Och så svarar ljudet från andra sidan med mjau.
Nej.
En dag testar Worry, som då är 12 eller 13 år gammal, att säga, alltså hon börjar typ så här säga så här, typ barnramsor till väggen.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Från andra sidan väggen så hör hon, alltså så upprepas orden liksom.
Men
och efter det så börjar den här varelsen i väggen att prata med familjen Irving.
Nej.
Den pratar med en ljus och gäll men väldigt klar röst som de beskriver som att den ligger 2 oktaver ovanför människoröster.
Alltså.
Den presenterar sig som Jeff, stavat G-E-F. Men det uttalas Jeff. Och säger då att han föddes i Delhi i Indien 1852.
Men gud, är det indiska djuravsnittet?
Det är det verkligen. Det är det verkligen.
Vad sjukt.
Worry är då den enda som Jeff säger får kolla på honom. Men snart har hela familjen ändå typ sett honom. Men han blir arg när han märker att James och Margaret tittar direkt på honom. Då typ skriker han att de inte får kolla på honom. Och de beskriver då honom som typ som en stor råtta i storlek. Han har gulaktig päls, en lång nos, ett ansikte som liknar en igelkotts och en stor buskig svans. Men istället för tassar så har Jeff snarare typ, alltså människohänder. Som har 3 fingrar och tummar. Är det inte så jävla äckligt? Och de ser honom då inomhus, typ på lite så här bjälkar och så, alltså typ att han springer iväg liksom. Men också typ utomhus, och han kan typ så här vara bland familjens höns och sånt, och de verkar typ inte rädda för honom. Och han beskriver sig själv som an extra extra clever mongoose, alltså En extra, extra smart mungo. Och mm-hmm. en mungo, eller en indisk mungo, är ju ett liksom... Alltså, de ser ju typ ut lite grann som en blandning mellan kanske typ en sån här, en, alltså typ, liksom en iller eller en vessla och typ en katt, typ. Uh-huh. Alltså, de är ju samma familj som surikater. Så att de är lite lika surikater i liksom ansiktet, men de är mer som att de... Som också som typ en räv, att de liksom går på alla fyra och sådär. De är ju... det figgar in att det är typ en granne på den här ön som typ har importerat mungos för att typ få hjälp att jaga råttor eller någonting. Så att det verkar som att de ändå finns på Isle of Man.
De finns ändå, där.
Ja, det verkar som det. Men det är ändå väldigt, väldigt konstigt. Och det är förstås väldigt, väldigt ovanligt att de pratar. Får man ändå lov att säga.
Jag har aldrig hört talas om det.
Nej, det är något nytt. Och Jeff pratar med hela familjen, men han tycker mest om Worry och minst om Margaret. Han är typ ganska taskig mot mamman. Och han flyttar då in i någon slags lådliknande utrymme i Worrys rum, som familjen börjar kalla för Jeffs Sanctum. Och Jeff är då, visade sig, en talande mungo med riktigt pissig personlighet. Han är typ ganska obehaglig. Uh-huh. Vid något tillfälle så, alltså, Worry blir typ rädd för honom, för att det är ju, alltså, han, det är ju asläskigt liksom. Och han är också väldigt på henne liksom, och då börjar James och Margaret prata om att hon kanske ska flytta in i deras rum och sova där, för att hon tycker att det är läskigt liksom. Och då hör de Jeff skrika från väggen: I'll follow her wherever you put her.
Men gud.
Och sen typ barrikaderar de hennes sovrumsdörr med typ så här lådor och möbler och sånt. Men då verkar det som att Jeff vill ta sig in. Så dörren börjar liksom så här skaka och typ som att någon kastar sig mot den. Och sen hör de Jeff skrika: I'm coming in! Och sen krossas en kruka mot sängen.
Men
trots
gud.
Att det här uppenbarligen är jättekonstigt och jätteläskigt, så blir Jeff snart en del av familjen Irvings vardag. Han bor i deras väggar. Han kastar ofta olika saker på dem. Typ att Margaret kanske är så här på väg hem, så är det bara att det är någon som kastar sten på henne hela promenaden hem. Hon bara: Jeff, is that you? Och han bara: yes! Typ. Han lyssnar på grammofonskivor och sjunger med till låtarna. Han äter mat som de liksom ställer fram till honom. Han har en studsboll som han studsar med ibland. Han är på bra humör. Som tack för att han får bo hos dem så stryper han kaniner med sina bara äckliga händer och tar med till Margaret så att hon kan tillaga dem. Så de äter kanin som han fångat till dem.
Men gud.
Och det verkar vara jättejobbigt att bo med Jeff. För han har verkligen då ett jävla humör. Och han är också lite av en skojare. Till exempel så gillar han att iaktta Margaret när hon typ försöker byta om. Jag säger inte att han är en skojare, förutom då att han är någon slags påhittad figur uppenbarligen. Så att han typ så här iakttar henne och liksom rapporterar från sin plats bakom väggen vad hon tar av sig.
Han är en liten snuskgubbe mongoose.
Ja, verkligen. En extra, extra creepy mongoose.
Alltså verkligen.
Så han är typ så här: nu tar du av dig tröjan, nu tar du av dig byxorna. Så typ han rapporterar. Det är ett tillfälle. Så stönar han från väggen nonstop i en halvtimme. Och sen när de bara: varför gjorde du så? Han bara: I did it for the devilment. Här kommer också lite andra grejer som James påstår att Jeff har sagt. Han har då sagt så här: I am a ghost in the form of a weasel, and I shall haunt you with weird noises and clanking chains. Sen säger han också så här: I'll split the atom. I am the fifth dimension. I am the eighth wonder of the world. Och sen säger han också så här, och det här är också väldigt obehagligt: I am not evil. I could be if I wanted. You don't know what damage or harm I could do if I were roused. I could kill you all, but I won't.
My God. Nej.
Vid ett tillfälle så tycker Jeff att James är för långsam att läsa tidningen och skriker då rakt ut: read it out, you fat-headed gnome. Alltså, han är inte så trevlig.
Verkligen inte.
Men de bor alltså med honom i flera år. Och efter ett tag,
men alltså,
så börjar
det här är så
han
jävla konstigt.
Ut. Jag sa ju att det är det konstigaste som jag någonsin har berättat om.
Alltså, det är verkligen det.
Och efter ett tag då, när jag berättade för Marcus om det här, så sa han så här: han bara, men men Anna kommer ju inte fatta någonting.
Nej, han har faktiskt helt rätt.
Efter ett tag då så börjar han ge sig ut på Isle of Man, och det han gillar att göra är att typ åka bak till på typ bilar och sånt, att han hoppar upp typ. Och så han är typ ute på Isle of Man och typ spionerar på folk och lyssnar på deras skvaller och kommer tillbaka till familjen Irving och typ berättar alla skvaller.
Nej men sluta.
Och snart börjar ryktet om Jeff sprida sig på ön, och han får smeknamnet The Dalby Spook. Och uppenbarligen så tror folk att, eller tycker folk att familjen Irving är rätt jävla galna, eftersom då, de då påstår att det är en slags mungoformad poltergeist i deras vägg som ger dem kaniner till middag. Och det finns, alltså det finns fler personer på ön som säger att de har sett eller hört honom i huset. Men det finns, alltså det är en ganska utspridd eller utbredd teori att Vory är bra på buktala. Och att det är hon som typ fejkar det här. Det finns också teorier som är att, du vet, just eftersom det här panelmellanrummet går genom hela huset, så är det som att det ekar liksom. Så att man kan typ prata på ett ställe, men det låter som att det kommer från en annanstans. Att det studsar. Så att de tror helt enkelt att familjen försöker sig på en good old hoax. Sådär. Snart börjar media skriva om vad som händer. Och i den allra första tidningsartikeln om Jeff så kallas han för Man Weasel. Och det gör Jeff väldigt, väldigt arg. För han hatar tydligen att bli misstagen för en vessla. Journalister börjar flockas till gården för att liksom få syn på Jeff och kanske typ få bevis på att han finns. Och snart blir det här pratande mungospöket en extremt uppmärksammad följetong i brittisk tabloidpress.
Undra på det.
Snart får också den här tidens främsta poltergeist-experter upp ögonen för Jeff. En av dem är Harry Price. Han är en super, super uppmärksammad och välkänd spökforskare, eller psychic medium i England på 1930-talet. Och han får först ett brev från en granne till familjen Irving som berättar då om Jeff och föreslår att han ska besöka gården för att typ undersöka själv. Han är också ganska välkänd för att avslöja typ just alltså sånt som inte är sant typ. Så att han har typ, han är ändå lite så undersökande liksom. Men han har så himla mycket att göra själv. Så han skickar dit sin kompis. Någon snubbe som jag inte riktigt, jag vet inte vad hans liksom credentials är, men han heter i alla fall Captain McDonald. Tyvärr hatar Jeff Captain McDonald. Han hatar egentligen alla som inte tror på honom. Lämpligt nog.
Såklart.
Men trots det så hör, säger Captain McDonald då, att han hör Jeff vid flera tillfällen under sina besök på den här gården. Första gången är hans allra första kväll på gården. För då, när han är typ, han har typ varit där en hel kväll, inte hört någonting, och sen ska han äntligen liksom gå därifrån. Och då hör han Jeff skrika, "Who is that bloody man?" Och sen typ, han då hatar honom. Till slut, 1935, så tar Harry Price faktiskt beslutet att åka dit själv. Och med sig tar han då journalisten Richard Lambert. Men av någon outgrundlig anledning så varken hörs eller syns Jeff till under deras besök. Han kommer tillbaka dagen efter att de har åkt, säger James. Och då säger han att han haft a few days vacation. Istället då, för att de har ju då liksom inga bevis på att han finns uppenbarligen, eftersom han inte finns. Alltså, det kan vi ändå vara överens om, att det här talande djuret inte finns. Men James Irving förser dem med lite olika bevis från sitt håll på att Jeff finns.
Jaså.
Det första är ett tass- och handavtryck i en typ så här bitformbar plats. Och när man kollar på det så kommer man fram till att det inte liknar något djur. Inte heller en mungo. Och det finns teorier om att, eller man tycker att det kan se ut som att typ man har använt typ en pinne för att rista in ett handavtryck. Sen skickar James en tuss hår som han säger att Jeff själv klippt av sig själv.
Alltså hår från pälsen?
Ja, exakt. från sin egen päls. Och Jeff ska då ha klippt av dem själv, säger de. Och hårstråna visar sig som av en slump vara identiska med familjens border collie Mona.
Nej.
Då påstår James att det nog är Jeff som har spelat dem ett spratt och klippt av håret från hunden och skickat in på egen hand.
Såklart.
Men det sista beviset är ändå starkt, för att det är bilder, alltså fotografier, som Jeff ska ha låtit Worry ta på honom. Han har då tidigare vägrat låta sig fotograferas, men till slut så går han med på det. På de här bilderna så sitter han uppkrupen på ett staket på gården. Tydligen har han valt den här platsen själv. Han har valt sin egen fotoshootplats.
Väldigt kul.
Folk tycker att de här bilderna snarare ser ut att föreställa kanske en katt eller kanske ett gosedjur. Det finns även teorier om att det är ett foto på en hög med kaninpälsar som har arrangerats för att se ut som kille. Trots att de här bevisen motbevisas ändå rätt rejält, och trots att de inte ser eller hör någonting från Jeff själva, så skriver Price och Lambert en gemensam bok där de inte, åtminstone inte rakt av, avfärdar den här historien om Jeff, utan håller sig märkligt neutrala till den här andemungon typ. Och det gör att typ Lambert, den här journalisten, blir typ av en massa uppdrag och sånt, för att folk, alltså han sitter typ i någon så här olika styrelser och sånt och får typ sparken från dem för att de bara, du är bara en galen person som tror på den här den här pratande mungon typ. Ett par år senare så står ett annat medium, som är en person som heter Nandor Fodor. Han slår fast att historierna om Jeff måste vara sanna, för att han upplever att familjen Irving är trovärdiga. Trots att han har varit en vecka på Dorlish Cachen utan att varken ha sett eller hört Jeff. Men han tror inte att det är en poltergeist, för att han säger att det kan inte vara, om eftersom han har setts och även vidrörts och inte heller har några superpowers. Utan han kommer senare att presentera en teori om att Jeff är vad han själv beskriver som a split off part av Jims personlighet. Och det här ska då ha hänt för att James, av James personlighet, han kallas för Jim, och det ska ha hänt för att James är så sinnessjukt ostimulerad av att bo så himla himla isolerat och ensam. Som sagt, vi kan väl ändå tänka oss att det typ inte finns ett liksom talande mungospöke på den här gården. Så vad är det då som har hänt? Alltså det man tänker spontant är att familjen, om familjen hade tjänat pengar på det här, så hade man ju fattat. Alltså de har hittat på den här för att de ska kunna tjäna pengar. Men de tackar alltså nej till pengar.
Jaså?
Så att istället då finns den här tråkighetsteorin. Alltså att antingen att James har så jävla tråkigt att det har liksom slagit slint lite grann i honom, eller att Voiry har haft det så sjukt jävla tråkigt att hon typ har, men typ att det är liksom som en låtsaskompis till henne som har du vet på något sätt fått fäste och bara snowballat typ, så att de inte kan backa från det. Eller så är det typ som att det är en delad hallucination för hela den här familjen liksom. Och men sen har den här historien råkat sprida sig utanför. Men 1945 så dör James Irving, och efter det har ingen av, alltså inte Margaret eller Worry, någonsin mer från Jeff. Och han visar sig heller inte för den nya ägaren från gården, för att de flyttar från Isle of Man, och liksom det är inget mer med honom. En ny person köper gården. Han säger att han aldrig hör Jeff. Men han berättar 1947 att han har skjutit ett märkligt djur på gården som varken är en iller eller en vessla, men typ ändå liknar dem. Och han tänker typ att så här, skulle det kunna vara det här? Det enda är att den ser inte liksom likadan ut som de har beskrivit Jeff i färgen och sådär. Så det är lite, lite
men han har tre fingrar och en tumme.
Han har en border collies päls. Men 1970 så intervjuas Worry Irving om sin uppväxt och Jeff av en journalist som heter Walter McGraw för Fate Magazine. Och hon säger: Jeff was very detrimental to my life. It was not a hoax and I wish it had never happened. Yes, there was a little animal who talked and did all those other things. He said he was a mongoose and said we should call him Jeff. I do wish he had left us alone. Hon dog 2005 och höll hela sitt liv fast vid att Jeff verkligen fanns.
Vad sjukt.
Och det sjuka med det här är ju också som sagt att det blev så jävla uppmärksammat. Alltså, folk reste från hela världen för att typ se och höra den här talande mungon som bodde i väggen på en liten bondgård på Isle of Man. Det blev superomskrivet liksom, i internationell press. Den här poltergeist-djuret. Liksom.
Ja.
Och det här är så ju, som spännande. Sagt, en av de konstigaste. Kanske den konstigaste vi någonsin har pratat om. Och jag har då läst på harrypricewebsite.co.uk. Jag har läst på jeffmongoose.blogspot.com, som skrivs av Clifford Malcolm Willett. Jag läste en artikel på grunge.com av William J. Wright, på mentalfloss.com av Anna Green. Och sen har jag läst Christopher Joseph för 14 Times och förstås även Wikipedia.
Otroligt.
Jeff the Mongoose.
Helt sjukt.
Kan du ens förstå att någon tipsade mig om det här? Är inte det toppen?
Ja, men det är underbart, jo.
Alltså mer konstigheter, så. Va? För jag fick också ett tips om det fallet som du pratade om. Men jag hann ju avbryta mig. Alltså jag hann inte läsa någonting överhuvudtaget. Förutom Nej. att det var någon som bara var så här: du borde kolla upp det här. Och vi är ju väldigt, väldigt glada för just de här märkliga tipsen.
Verkligen.
För vi gillar ju sådana fall. När det är konstigt.
Det gör vi.
Och sådana fall som inte alla känner till är ju ändå det som gets
det
us
going
go lite to. Grann. Ja, det är verkligen det.
Alltså verkligen.
Så sådana får man gärna skicka in till @sammanana eller @karinlondre på Instagram.
Underbart.
Och sen hörs vi ju nästa vecka helt enkelt.
Men det gör vi, det blir kul.
Det blir kul. Och ha en fin andra advent tills dess.
Verkligen. Adjö och hej.
Adjöken, adjö.
Åh.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.